Cowboy. Musiken är som ljudet av en flygande fågel. Himlen töms på regn. Genom hålet i plåttaket ser vi himlen, säger Samir osammanhängande. Reser sig bakom pianot och går tillbaka till bordet med Meza, där sällskapet sitter. Det var just så han spelade. Osammanhängande. Kastande sig mellan brutna ackord på det gamla ostämda instrumentet. Sjungande för sig själv. Hans sällskap hade redan blivit berusade. Alkoholen i baren var för alla det enda sättet att nå tillbaka till minnena och läka dem med vinet. Se gryningen, skåda dagen, sjunger han när han åter sätter sig vid bordet, häller upp mer vin och skriker till de sovande och frånvarande. Det finns inget annat att göra. Jag måste skriva ett regelverk om hur man ska uppföra sig här inne med exakt 14 regler. Du måste minska det med i alla fall några stycken. Ingen kommer att komma ihåg alla 14, skojar en i sällskapet och föreslår den första regeln. Supa och bara supa. Supa, viskar alla som om de skålade. Fredag, tid för avkoppling efter en ansträngande arbetsvecka. Jag hade gärna anslutit mig till sällskapet, men de känner inte mig och bjuder inte dit mig. Det kanske är bäst, så tänker jag, lutad över min tidning och mitt anteckningsblock. Något säger mig ändå att de hade anförtrott sig åt mig. Anförtrott något viktigt och ärligt som borde skrivas ner. Samirs ord ska texta på snöden, så att de passar honom själv på grund av vinet och något som driver honom. Samir var en betydande affärsman, någonstans ifrån Bosnien kom jag fram till. Men i Mostar befann han sig som fånge, lägerfånge. Han greps den 15 augusti 1993, exakt 3 månader efter att alla andra som inte var katoliker gripits. Men senare har jag förstått att även de som inte var ortodoxa i områdena runt Chaplina och Stolats greps och samlades i 2 läger, Dretelje och Gabel. Ortodoxa, som Samir namngav dem i berättelsen, byttes ut med muslimer och katoliker från området Gatska, Nevisinje. Katolikerna fick uniform och gevär medan muslimerna sattes i läger. I Samirs hangar fanns det cirka 600 fångar, alla in till varandra som sardiner. Överst var ett plåttak som täckte dem som en konservburk. Stenarna och betonggolvet värmde som eld, som om de legat i en stekpanna. I hela lägret var vi mer än 2000 fångar, antecknar jag, gömd bakom den öppna tidningen och mitt kaffe. Jag hade tänkt gå efter kaffet men beställer istället en kopp till. Min nyfikenhet och passionen att tjuvlyssna har tagit över. Efter att ha hört namnet på lägret många gånger lyckas jag skriva ner namnet. Huvudlägret i den kroatiska republikens distrikt är Erceg Bosna, med direktör Bosko Previsic som chef. Samir reser sig upp för att beskriva honom, antyder med handen på huvudet en stor cowboyhatt, vid höften en cowboypistol i bältet och ropar boom boom för att beskriva skjutandet på hangarens tak, men även på människorna. Senare skulle jag anteckna att lägerchefen även sköt på människorna, rättare sagt på en ung kille som tog med en bit bröd in i hangaren i smyg. Det var en dag då asfalten på uppställningsplatsen färgades röd av en ynglings blod, blandat med septemberregnets varma droppar. O kära mor, hela mitt liv kommer pojkens ord att ringa i mina öron, medan han hjälplöst föll ihop framför oss på den våta marken. Han målar upp döden för oss och blicken försvinner någonstans i riktning mot det ostämda pianot. Sökande efter en evig fristad, en plats där mördare och mördade möter en domare. Fotnot, efter att ha sökt efter mer information om cowboyen och hans offer, fann jag att den mördade unge mannen hette Mustafa Obradovic. Och en av de skadade Asim Merjo. Informationen talar om att fångvakten Gabela Bosko Previsic åtalats för krigsförbrytelser men fortfarande är på flykt. Slut fotnot. Och medan hans själ brinner i vanmakt som den uppställda lägerfången på asfalten i Mostar stirrar hans bordskamrater på honom utan förvåning. Jag ser hur han plågas, som om han tar emot en uppenbarelse från djupet av själen, som skaver i hans hals i ett försök att ta sig ut genom munnen. Jag uppfattar en vilja att formulera något som inte kommer fram. Bosko brukade tidigt på morgonen väcka lägerfångarna med sitt skrikande och svärande utanför den låsta hangaren, för att sen likt en vilde dyka upp vid dörren. Han drog upp koltpistolen ur hölstret och sköt 2 gånger i taket på hangaren. Det var ett tecken, ett kommando som en inledning till musiken. Och då, som i en judisk kör, sjöng fångarna från morgon till kväll. Se gryningen, se dagen, se djure och boban upprepades samma vers 2 gånger, som en nationalsång. För lägerfångarna var det en av föreskrifterna i regelboken. Det var den enda chansen att höja rösten och skrika ut, att fråga honom, som ser allt, om detta är hans vilja och om fångarna är hans utvalda. Han där uppe hörde inte av sig. Några tolkade det som ett tecken på godkännande. Andra som skam över sin egen skapelse. 6-5 hörs från bordet bak i hörnet. Först då märker jag att 4 av dem spelar domino, som om varken pianot eller Samirs berättelse störde dem. Jag skulle i din regelbok skriva in att man inte får spela domino, bara supa, hör man återigen den där mannen som skulle skriva in sig i Samirs regelbok, medan han fyller på först sitt eget glas, sedan alla andras vid bordet. Ingen säger något mer, ingen vidrör mesan, man väntar på ögonblicket. För Samir är varje ögonblick det rätta. Det är mellan 2 glas, 2 dova slag av domino på bordet, pauserna i musiken, pauserna mellan bilderna som vill fram. Han fortsätter prata. Lagen om beteende i Gabela-lägret, i luckan med punkterna, skulle ett kränkande ord för fångar stå, men som jag inte vill skriva ut. Jag önskar bara att jag hade en kopia. Vem vet, kanske någon hade modet att stjäla en och ta med sig. Lagen krävde ordning och disciplin av fångarna utan ifrågasättande för att skydda deras hälsa. Lägerfången är inte tillåten att röka eftersom det skadar hans hälsa. Fången får inte föra in mat till lägret efter arbetet eftersom maten kan vara förgiftad. Alkohol är skadligt och är strängt förbjuden att användas. Exakt vad jag säger det hela tiden, säger mannen som fyllt på glasen. En flaska var nästan tom. Lagen föreskriver 2 hinkar för behovens uträttande under natten. De är placerade på det ställe där maten annars delas ut. Lagen var nedskriven med en lägervakts oformliga handstil, men kopierad i tillräckligt många exemplar. Jag hörde att en viss Jure var huvudvakt under det dagliga tvångsarbetet, och sent på eftermiddagen förde han fångarna till lägervakten. Jag registrerade att en dag var speciell för Samir. Lägervakten hade mjuknat och börjat förklara den internationella politiken för lägerfångarna och de stora bedrifterna för de kroatiska ledarna, och inledde sedan ett samtal med lägrets fångar. Finns det någon som vill fråga något, undrade han. Samir fattade mod och höjde handen. Lägervakten vinkade att han skulle komma fram, så han gick fram och började. Här är lägervakt i det främsta distriktsfängelset i kroatiska republiken Herceg Bosnien. Låt mig ställa en fråga till er. Säg vad du har att säga, svarade lägervakten och intog en ställning som om han väntade på en viktig rapportering. Herr fångvakt, jag fick ett brev från min hustru i Zagreb. I brevet står att Mr. Granic tog emot henne och våra barn, gav dem en lägenhet och 400 000 kroatiska dinarer. Hon bad mig att ringa henne och jag ber er, herr fångvakt, om denna tjänst, uttalade Samir i ett andetag och betonade efternamnet Granic, lägenheten och välgörenheten i Zagreb. Vid omnämnandet av namnet Granic sken fångvaktarens ögon upp. Framför honom spreds en annan tid och plats. Ministern vinkade personligen med handen till honom. Samir visste att Mati Granic var den enda Granic på jorden för fångvakten. Hos båda var det något i ansiktet som ryckte och ville breda ut sig till ett leende. Men de höll sig. Ett leende kunde avslöja deras dolda avsikter. Samirs försök att få höra sin frus röst. Fångvaktens önskan om ett gott rykte hos den store, men även tvivlet på hans betydelse för fången. Fångvakten återhämtade sig först. Har du läst min regelbok? Frågade han med lugn röst. Naturligtvis, herr fångvakt, flera gånger, och även alla andra här har läst den. Jag gratulerar er till detta omfattande dokument. Det är skrivet på ett mycket professionellt sätt, och jag håller inte med om att ni inte är påläst och att ni inte skulle kunna tala med lärda människor. Fångvakten blev mild och vände sig mot en stulen golf och sa triumferande till Samir. Herr, min bil är full av tidningar, det kan du själv bli övertygad om. Tystnad rådde vid hangaren. Fångvakten kallade fången för herrn. Det innebar antingen jordens undergång eller ett ljus i slutet på tunneln. Eller i slutet av hangaren, rättare sagt. Jag tror på er, herrn. Stor potential kommer inte från ingenstans, särskilt inte i sådana här tider. Fortsatte Samir uppmuntra fångvakten och såg hela tiden telefonen le mot sig. Ja, herrn, men nämns telefonen i min regelbok? Frågade fångvakten honom nu med höjd röst. Rädd och även osäker viskade Samir. Nej, herr fångvakt, i främsta distriktsfängelset i kroatiska republiken Herceg Bosnien. I er regelbok finns det ingen telefon. Men jag ville bara säga det till er. Ni ska veta att jag inte bryr mig så mycket om min fru egentligen. Herr, ni ska veta att jag inte heller brydde mig så mycket om min jävla kärring, flög det ur fångvakten. Varför, herr fångvakt? Frågade Samir, fruktande det ofullbordade samtalet och den sårade fångvakten. Den vill inte upp, jävla skit. Döda den, men den vill inte... Samirs handflator började svettas. Mörkret och rädslan i honom började kväva honom. Han skulle ha gjort allt för att få samtalet ogjort, för att gå tillbaka dit han kom ifrån. Att få vara en av dem utan namn och ansikte. Så här hade han gått för långt. Nu visste alla att fångvakten som råder över alla deras liv inte kan få upp den för sin egen fru. Jag kan inte skylla på den där som inte vill stå. Jag kan bara skylla på mig själv som fick fångvakten att berätta om sin oförmåga, tänkte Samir i mörkret och rädslan. Hangaren kom i rörelse. Fångarnas blickar började flacka och man bet sig i läppen för att hålla skrattet inne. Men herr fångvakt, ni fungerar ju. Ni har väl något vid sidan av, menade Samir för att väcka mannen i fångvakten. Han just nu väntar den där horan kokerskan på mig på mitt kontor, men när han inte vill upp, för helvete, fortsatte fångvakten att öppna sig inför alla. Hade han inte haft bältet med koltpistolen hade byxorna åkt av, tänkte Samir, och bad till Gud att detta skulle ta slut. Lyckligtvis började de andra fångarna klokt nog att lägga sig i för att hjälpa Samir och sig själva och trösta sin fångvakt. Det hade gått 10 dagar sedan dess. Sent på kvällen kom fångvakten in i hangaren. Fångarna hoppade upp på benen så som det stod i hans regelverk. Han frågade efter den där som tidigare hade stått och samtalat med honom inför dem alla. Samir hade inget annat val än att gå fram till honom, göra honör och vänta på sin dom. Istället för dödsstraff tog fångvakten honom med sig i golfen bort till sitt kontor. Han fick ringa sin fru och fråga om barnen i en av Granits lägenheter. Jag antecknar att han släpptes ur fånglägret den 24 december samma år. Befrielsen var en julklapp till honom för att minnas hur man firar en riktig helg. Låt oss gå tillbaka till den första punkten i Samirs regelbok, hör jag den ansvarige för ifyllande av vinglasen utropa. Supa blir svaret från många håll. 6 med 5 kommer det som ett eko från ett annat bord.